God kveld, Jonas.
Hei, god kveld.
Läget i Växjö?
Nej, ganska bra tycker jag. Jag är rätt...
Vänta. Är du i ett annat rum?
Ah, du såg det.
Men jag tänkte det är inga rainbowfärger i bakgrunden.
Nej, precis. Jag har möblerat om.
Mm.
Jag sitter i rummet som också är... fjärrvärmecentral. Så innan så hade vi massa garderober för att dölja den där fula centralen. Du ser rören bakom mig. Men nu så har vi rivit ut allt det där och gjort, försökt få rummet att kännas lite större. Rätt skönt faktiskt. Så nu har jag mina rainbows,
min
precis, det är verkligen en man cave nu. Usch, vilket hemskt uttryck det är egentligen. Vem har kommit på det hemska uttrycket?
Varför är det så hemskt?
Ja, men. Min mansgrotta.
Ja. Där du har dina öl och ditt tv-spel och din skinnsoffa som är insuttad sedan 70-talet.
Fan vad vidrigt. Ja.
Lukta prutt när man reser sig.
Ja, men det är inte helt långt från sanningen ändå.
Vad är det som hänger på väggen? På den bruna boxen, lådan, en soptunna? Andra sidan. Där.
Ja, det är vår centraldammsugare.
Ja. Det är en soptunna.
Det är en soptunna. Det är också där som lite prutt.
Det är därför den är brun.
Ja, precis. Ja. Jag tror att den här, det blir ett riktigt kvällsavsnitt idag. Jag är ganska trött och kört ifrån Öland.
Mm, du har varit på Öland och druckit öl.
Ja, precis. Så.
Kul.
Ja, det var trevligt. Jag var så på min kära bror. Så kul för barnen att få leka med sina kusiner. Men ja, jag blev rätt trött. Alltså även om det inte är, det kan vara 12 mil härifrån. Så blev jag väldigt trött av att köra. Så jag är rätt seger då.
Känner du av såna bilresor mycket? Om du kör långt?
Ja, det gör jag. Men jag kan ändå köra väldigt långt. Så jag tänker liksom inte på det. Jag märker inte av när jag väl kör. Men sen på kvällen så blir jag alltid jättetrött.
Ja, nej, för vi har ju kört en del när jag var yngre. Jag tror det längsta vi har kört är från Umeå ner till Malaga. Och det är typ... Det är det längsta du kan köra i Europa. Ja. Nästan.
Det måste vara 400 mil eller något.
Ja, det är nog längre. Det är nog 600 eller något. Ja. Och jag vet att farsan alltid klagar på att det var så långt. Nej, men man blev trött liksom.
Ja.
Och köra långa sträckor. Och jag vet, nu har inte jag kört, alltså, men jag har ju kört i Stockholm och sånt härifrån. Och jag vet inte. Alltså man blir ju trött, men jag vet inte om jag blir trött på det sättet jag känner av det dagen efter eller så. Men,
nej.
Ja, jag vet inte. Men det,
ja, alla är vi olika.
Man blir ju trött av att köra.
Ja, precis.
För att, men det är ju också för att man sitter ju typ ändå och koncentrerar sig fast man inte gör det. Och så är det. Ja, så det är ju lite så. Men ja. Jag tycker det är kul att köra bil.
Ja.
Men det ska bli skönt sen när man inte behöver köra själv.
Ja.
När man ska köra någonstans. Man kan bara säga, ja men kör till jobbet.
Ja.
Och så bilen bara, yes sir. Sharing to jobbet.
Ja, det ska bli gött. Det ser jag också fram emot.
På tal om körning, jag bara innan jag glömmer det. Jag klippte ju bort allt om Rocket League från förra avsnittet. Men det finns en bonusavsnitt som kommer ut sen. Men vet du vad som hände på måndag? Jag tror det är måndag. Det måste vara måndag. Mm. Jag tror det är måndag. Mm. Då kommer Knight Rider-bilen.
Oh, Kit.
I am so gonna buy Kit. Och sen kommer jag aldrig köra med någon annan bil än Kit från och med det, efter det.
Problemet är att du kommer hata den. Men du kommer köra med den då bara för att du måste köra med den.
Ja. Ja.
Det måste ju vara en platt bil, eller hur?
Ja, det kommer det vara. Mm. Jag gillar ju de platta bilarna. Jag har den här Chargern från Fast and Furious när han kör på isen där. Håller på med ubåt. Ni som har sett de fantastiska filmerna, ni vet vad jag snackar om. Alltså, det är jävla bra filmer.
Mm.
Men den är bra. Den bilen gillar jag att köra med.
Mm.
I Rocket League.
Ja.
Vad har du gjort? Har du gjort något annat roligt än Öland? Öland.
Ja, jag har ju suttit och byggt om på Pastebin.
Just det. Vi har ju släppt en Pastebin. Eller du har släppt. Jag gjorde inte så mycket.
Nej, men vi släpper väl sakerna tillsammans.
Det gör vi.
Ja. Vi är ett team, Mikko.
Vi är ett team.
Du och jag, Mikko.
Vi är en duo. The magic duo.
Ja. Ja, nej, så det har jag gjort. Jag har ju byggt om. Jag tog ju, för er som inte vet, så tog jag Laravel.io som är, ja, vad ska man säga, en portal. Laravel-portal.
Ja, vad sant.
Ja. De har en pastebin som de har open sourcat. Och det jag gjorde var att jag tog den källkoden och så bytte jag ut editorn mot samma editor som VS Code bygger på.
Mm.
Fast det är webblösningen då.
Mm. VS Code är en webblösning.
Ja, det är det ju faktiskt. Det bygger på, vad heter det?
Electron.
Electron heter det.
Mm.
Ja, alltså det gjorde det. Så nu har man den här, man har ju lite autocomplete och lite referensgrejer då. Eller det kanske inte är någon autocomplete förresten. Jag ska se om jag kan få in det. Det är bara referensgrejer. Så om man bygger upp en klass till exempel och lägger in en klassvariabel och bygger en funktion, så får du förslag på klassvariabeln när du...
Mm, just det. Så. Jag testar det faktiskt.
Mm.
Funkar det så vitt?
Mm. Det stora problemet är att den... Det upptäckte jag nu efter jag var färdig och hade lanserat att det Monaco Editor, som den här editorn heter då, den har ju inget mobilstöd överhuvudtaget. Så den renderar inte ens i mobilen.
Nej. Men sen igen, hur många kommer sitta där och skriva?
Nej, jag kommer nog inte sitta där och skriva, men däremot så kommer man ju säkert kunna sitta och läsa.
Ja. Det är sant. Så då är det lite så här, för vi, det är lite så här då, vill man köra den andra då för att den funkar, eller vill man ha Monaco för att det är aningen bättre?
Nej.
Men är det...
Jag har ju byggt upp den med, jag har byggt upp den med Vue. Så det jag tänkte att jag skulle göra är att jag skulle kolla ifall man är på mobil och då kör en VIF bara. Och rendera ut den andra.
Ja. Sparas koden likadant från dem i vår databas?
Ja, precis. Den.
Ja.
Så allting är ju ganska... Jag har inte gjort någonting på baksidan, men att jag returnerar ISO:n istället för att köra redirects och sånt där.
Var det knepigt att byta eller få in Monaco? Det är ju färdigpaketerat så att säga.
Ja, det var,
men,
det var faktiskt lite knepigt för att Monaco bygger på, vad heter det, AMD heter det.
AMD.
Mm. JavaScripts auto, inte autoloader, men ja, importeringsfunktionalitet.
Mm-hmm.
Och Webpack bygger inte på AMD, utan det, det bygger på imports istället. Mm. Vad det nu heter, jag minns inte riktigt. Men...
Nej.
Det de har gjort är att de har byggt ett Webpack-plugin för just... jag tror till och med att det är en kille från Webpack Core-teamet som har gjort det till just för att få in det i Monaco. Jag tittade jättemycket på det när jag började med VS Code. För att jag tycker att det är en sån elegant lösning. Schysst att kunna få det i webben också. Så jag tittade väldigt mycket på det för kanske ett år sedan. Och då var jag med och diskuterade på GitHub-repot. Mm-hmm. Om hur man skulle kunna få det att fungera och så vidare. Och då kom den här Webpack-killen in och sa att de skulle se ifall de kunde lösa det på något smart vis. I alla fall, det som det slutar med då är att det är ett Webpack-plugin. Och eftersom vi kör Laravel Mix så måste man extenda mix-konfigurationen då. Och det, alltså jag måste säga, jag tycker det blev inte mega bra för att den dunkade ut en massa filer som bara heter siffror. Den heter typ 52.js och lägger sig i public-katalogen. Och så den bundlar inte allting, och sen så gör det massa worker service workers också som Monaco behöver då. Men jag tänkte att det gör kanske inte så jättemycket.
Nej, och det är så kul experiment om inget annat skulle det vara, så att den inte verkar lira ordentligt, så det är bara att gå tillbaka till den andra.
Precis.
Den funkar ju.
Men det är också kul att,
det är lite kul.
Ja, det är kul att ha få uppdatera den här. För alltså den gamla, det är ju bara ett textfält som är stylat mer eller mindre.
Ja, okej.
Okay. Den är inte, jag tycker den är inte, du har ingen syntax highlighting till exempel när du skriver koden, utan det är först när du sparat som den gör det. Lite sådana saker som jag har stört mig lite på innan. Så därför så var det ett kul projekt. Och alltid kul att ha projekt när man har semester.
Ja, speciellt när det är såna roliga egna grejer liksom, okay. Och lite nya saker.
Ja, precis.
Så att det är rätt kul och det är rätt skönt. Alltså den finns ju på paste.artsync.se, eller hur?
Mm.
Så att om man sitter i vår Laravel Slack eller vilken... någon annanstans och behöver dela kod, så är det ett bra ställe att gå och lägga in sin kod på. Och sen dela, för man får en ganska hemlig URL. Allt kommer ju vara publikt så som det är nu i alla fall. Men URL är ju inget man hittar till, utan det måste man ju, man måste ha den.
Ja, precis.
Det är väl en UID.
Ja, precis.
Fortfarande, så att rätt lång om inget annat.
Ja, det är, jag tror den är 12. Nej, vänta. Den är nog till och med 16 tecken lång hash.
Ja.
Jag har funderat lite på vad man skulle, alltså hur man skulle kunna ta det vidare. Det hade varit kul att göra så att man som inloggad användare kan se sina egna pastes till exempel.
Och, lite gist-aktigt.
Ja, men lite så. Och kanske till och med läsenordsskydda dem.
Exakt. Och det skulle vi kunna göra framöver då. Möjligen. När vi kommer vidare med allt.
Så har vi en ny landning, eller en ny. Vi har en landningssida nu också.
Den är ju ny.
Ja.
också.
Så lite saker hade ju hänt med Artisans grejerna. Det är kul.
Och snart ska vi ha inloggningar och vi ska ha nyhetsbrev sign-ups.
Ja.
Så ska vi lova nyhetsbrev varje vecka och sen kommer det ett per år.
Ja, precis.
Jag tror inte någon skulle klaga. Folk gillar nog inte att det kommer så mycket nyhetsbrev.
Nej, jag vet inte vad skulle man säga i ett sånt.
Nej, jag vet inte, men jag lyssnar ju på ganska många såna poddar nu med alla möjliga som bygger SaaS-tjänster och annat. Så det är ju mycket webbfolk som gör sina egna grejer.
Ja.
Och många av dem som har haft liksom någon sorts success, större eller mindre, från när de släppt någonting. Så alla de har ju haft någon sorts following sen
ja,
innan.
Ja.
Och många av dem har just haft liksom en nyhetsbrevslista i alla fall, där folk har liksom signat upp sig på. Sen kanske de inte alltid skickar ut det, men det är liksom, så du har en lista på mailadresser du kan maila någon gång sen när du gör någonting.
Ja, men precis. Men
samtidigt så känns det för mig så här jätte, vem skulle jag vilja signa upp sig på mitt nyhetsbrev?
Ja.
Jag har ju knappt Twitter-följt liksom.
Nej, jag känner lite likadant faktiskt, men jag kan också tänka mig att De där historierna är väl också väldigt mycket i stil med hur till exempel Adam Wadden har gjort med sina kurser.
Mm.
Och för det första så är han troligtvis rätt mycket folk som följer honom.
Jo, men han har ju fått för han hade ju inte det från början.
Nej.
Han kom ju inte han blev ju inte medlem på Twitter och hade 10 000. Och de har ju alla, alltså både RM och RM har ju delat med sig av det andra, Steve bland annat då, och som började dela, som från början bara tweetade massa random saker och sen slutade med det och bara började tweeta de här tipsen.
Ja, precis.
Och sen helt plötsligt var det väl typ en tweet, en av de här tipsen som liksom gick viral, och så helt plötsligt gick han från 500 följare till 5000 följare.
Ja.
Och har du då 100 000 följare, så är det mycket lättare att gå upp till nästa 5 000 eller så här, än om du har 500, för du kommer aldrig, du når liksom dina 100, ta några 100 som kanske ser din tweet bland annat, annars skit de får liksom.
Ja.
Så att det är lite svårt.
Ja.
Jag vet inte, så det är svårt det där. Men samtidigt så det var, jag vet inte, läste du den här Christoph Rumpel, eller vad heter han? Christoph någonting?
Rumpel.
Låtes påhittad figur.
Ja.
Ja, men han skrev ju om sin lansering när han släppte Building Chatbots eller någonting. Han släppte ju en bok förra året.
Okej.
Och alla har ju hört Adam Warren's success stories när han gjorde väl 60 000 dollar eller vad det nu var första 3 dagarna.
Ja.
Och det är liksom, man bara, shit, man kanske ska skriva en liten bok och bara, nice.
Ja, precis.
Men han, Christopher då, så han hade väl fått in 963 euros på första 3 dagarna eller någonting.
Ja.
Och liksom lite mer så här, liten reality check på något sätt, att det kanske inte är så enkelt. Beroende på, det är säkert alltid vad man skriver liksom, lite så. Men ändå.
Ja, precis. Men du, det har ju hänt en annan sak också.
Vad har hänt?
Vi har ju fått en sponsor till vårt lilla Artisans.
Vi har fått en sponsor, ja.
Ja, Beebite.
Beebite. Ja.
Det
är roligt.
Ja, det tycker jag är superkul. De sponsrar oss med server. Så vi har kunnat göra, sätta upp de här sakerna då.
Så någon gång under den här podden så kommer det komma en Beebite-reklamannons.
Ja, precis.
Stay tuned. Ja, det är roligt.
Ja.
Nej, men det är jättekul och det är jättesnällt av dem att få det. Slipper vi så har vi lite det.
Mm.
Och förhoppningsvis får vi fler. Ja. Det var roligt.
Absolut.
Eller fler privatpersoner som bjuder oss på en kaffe. Vi har en sån här kaffegrej som man kan...
En kaffekassa. Yes.
Kaffekassa. som ligger på... Nu ska vi se. Jag ska lägga den här länken på artisans.se. Jag har inte hunnit.
Men jag står leta upp den, så måste jag berätta. När vi körde från Öland idag så körde vi förbi en liten bondgård. Och så stod det... Var det liksom som en hylla. Och så låg det en massa påsar med ved där i. Och så stod det ved 50 kronor. Och så var det en liten kakburk bredvid. Alltså, det är något väldigt charmigt med det där ändå. Alltså.
Älskar bondelivet.
Ja.
Så jävla bra. Fantastiskt. Så ska det vara.
Så ska
eller
det vara.
Så här, man har så här liten lantaffär. Och så bara, nej men fan, jag går hem för dagen. Sätter man ut en kakburk och bara lever.
Ah.
Gå in och handla med lämna i kakburken.
Ja,
liksom.
Ah, precis. Ja, ah, jag tycker det är...
Det är riktigt roligt. Ni kan donera kaffe till oss. Antingen på artisans.se. Där kommer finnas en liten kaffeknapp. Länk. Eller så kan ni gå in på Ko-fi. Det är ko-fi.com/artisanspodden. Så där kan man donera en
kaffe.
En liten slant till oss. En liten kaffekopp till oss. Ja, nej men så att ja, men det är roligt att du har semester och kunna bygga sådana roliga saker.
Mm.
Själv har jag ingen semester, fast jag var ute och sprang i morse.
Ja.
Det var ganska skönt faktiskt.
4 kilometer?
Ja, 3 eller, ja det var nog 4, 3,9 kanske det var.
Ja.
Jag tror det var det. Ja. Jag hade hunden med mig, så han var ju helt död efteråt.
Mm.
Det var jag med, fast jag sprang väldigt långsamt.
Mm.
Jag sprang gjorde jag inte alls, jag joggade.
Mm.
Men det var skönt, jag var vaknade hyfsat tidigt och så var liksom så trött, jag orkade med att gå upp. Så jag låg kvar ett tag och tänkte så här, fan, nu ska jag nog gå upp ur sängen och så ska jag gå ut och springa, fan. Ja, det ska jag göra. Så då gjorde jag det.
Mm.
Det var rätt skönt, helt vindstilla var det ute i morse, solen sken. Så svettigt som fan. Som bara den. Så att dagen började bra. Det har varit en bra dag idag.
Ja, vad skönt.
Fått kodat den mycket. Jag hade värsta flowet igår.
Mm.
Fick ett bra flow.
Mm.
Steve Shoger twittrade en sån här bild igår. Det var första gången på länge.
Jaha.
Det var något om dark mode. Och,
ja, just det.
Så här, man har en, liksom en layout som är ljus och sen går man till dark mode så flippar ju många bara färgerna. Och så har han gjort ett tredje exempel i den där då. Där man, ett andra dark mode exempel som visar att man inte ska ha bara flippa färgerna, vilket är typ så här high contrast mode som har varit förut.
Mm-hmm.
Utan att de delarna i din layout som har en mörkare del ska fortfarande ha den mörkare mörka. Och de ljusare ska ha en ljusare ljus.
Okej.
Men, och hans exempel var något sån här, han har ju bara mockat ihop någon sån här enkel podcast player med episode list. Och så var det en flik med shows och så en flik med downloads. Och
mm.
Det var skitmånga som tyckte att det var en jävligt clean player.
Mm.
Och frågade om det vad det var för player. Men det var ju bara något han hade hittat på liksom.
Ja, precis.
Så... jag snickrade ihop den igår, en prototyp i kod av den. Igår kväll när jag satt och tittade på, på bron.
Mm.
Så att...
Coolt.
Ja, nej, men det blev bra.
Mm.
Så att, jag tänkte kanske försöka göra någon podplayer själv och lägga det som layout.
Mm. En webbspelare eller...?
Ja, jag tänkte börja med det och sen se om man gör någon, tar det vidare.
Mm.
För jag läste något idag om att NativeScript 6 har släppts.
Mm.
Och med ännu bättre view-stöd. Så nu ska man kunna återanvända 70% av sin kod mellan webb, app och PWAs.
Okay.
Jag har inte kollat vad det betyder, men förhoppningsvis så ska man kunna ta sin app nästan rakt av och view-grej och
ja.
Använda på olika plattformar.
Coolt.
Mm. Så jag hade bra flow igår.
Mm.
Och fortsatte lite med det idag. Mest jobb idag dock.
Har du gått på PDF-grejerna?
Så att, Jo, jag planerar lite fortfarande. Jag printade ut lite av dem jag har kollat gemensamma delar, liksom vad som ska vara en header och en footer och lite sådana saker.
Mm.
Sen har jag haft annat att göra på ett annat projekt.
Mm.
Den här veckan.
Okay.
Så att alla de är på semester nu. Vi är typ 3-4 veckor här i Lund, så att ja, det är inte jättebråttom med det.
Mm.
Så att ja, det är mest att jag har att göra medan de är på semester.
Ja, precis. Gött.
Mm, alla går ju på semester, så att...
Utom Mikko.
Utom jag. Nej, jag ska inte klaga. Jag ska inte klaga alls.
Nej. Det är kul att koda.
Mm, det är kul att koda. Kul att koda när man kommer igång faktiskt.
Ja, det är det.
Så att man har lite flow.
Ja. Det är det roligaste som finns, tror jag.
Mm. När man... Det är så där, man sitter lite här och lite där. Det blir liksom inget av det.
Ja, jag tycker det är så kul när man väl kommer in i den där berömda zonen. Och man, det är liksom bara... Det är nästan så att det sprutar kod och öronen på en.
Mm.
Det, ja. Det är kul. Det gör det liksom värt de här tråkiga stunderna när man bara måste sitta och göra repetitiva. Ja, precis.
Ja. Mm. Jo, precis.
Mm.
Vill ni sponsra podden eller vårt Artisans Community-äventyr, går det lika bra som det gör för BeBite, som vi nämnde tidigare. BeBite som sponsrar oss med hosting, så att vi nu ligger på snabba högpresterande servrar hos dem. Och är du på jakt efter en ny hostingleverantör, så gå in på bebite.se och se all deras utbud av webbhotelltjänster. Tillbaka till showen.
Men du, på tal om det så har jag en fundering.
Mm. Shoot.
Hur länge har du kodat? Typ.
Jag började väl runt 20 år sedan.
Ja.
Men heltid 10. Usch. 10-ish. 10-12.
Ja. Jag funderar på, alltså, kommer du ihåg hur du gjorde lösningar? Säg till exempel då för kanske en 6-7 år sedan. Du hade ju ett helt annat verktyg att arbeta med, såklart, på den tiden också. Men minns du hur du tog fram dina lösningar på den tiden?
Jag vet inte om min approach har ändrat så mycket.
Nej.
Faktiskt. Jag har i min tanke, liksom, när jag tänker på saker, så har jag oftast ganska enkelt jag tänker ganska enkelt.
Mm.
Säkert på gott och ont. För mig så är det ganska självklart, liksom, att saker ska... Så jag tycker ganska ofta när jag ser hur andra har gjort saker, så kan jag tycka att det är väldigt överkomplicerat.
Mm.
Och överingenjörat på något sätt.
Ja, precis.
Liksom att man har, antingen så har man tänkt för långt fram, eller så har man gjort någonting, vad som enligt mig i alla fall, är väldigt avancerat och skulle kunna göra gjort på ett mycket enklare sätt. Sen kan det se...
Vänta, stopp.
Ibland kan det se... Ja.
Det är precis det jag är ute efter. Mm. Tror du att de lösningarna som du tar fram idag, 6-7 år senare, tror du att du har en enklare princip när du bygger upp din lösning än vad du gjorde då? Alltså, för det jag funderar på är hur jag själv var. Jag tror att jag komplicerade problemen väldigt mycket mer på den tiden. Istället för att tänka utifrån ett enkel, alltså utifrån det här låter ju som drabbel, men utifrån ett KISS-perspektiv, alltså keep it simple, stupid.
Alltså jag det jag känner är lite så här att nu när man är äldre så valideras mina tankar i alla fall mer, dels för mig själv mer, och dels för kan jag validera för andra just det här att man ska att tänka mer enkelt och försöka göra enklare lösningar på ett enkelt sätt istället för innan där det kanske var, ja men du är yngre och nyare, vad vet du, viska, så här ska man göra, man måste göra alla de här krusidullerna för att det har stått i en bok. Medans nu kan jag säga ja, fast det är väl helt onödigt, och då kan någon ibland lyssna på det.
Ja, precis.
Och man kan liksom kanske till och med argumentera för det på ett annat sätt, att det finns faktiskt en valid point liksom att inte göra det där jättekomplicerade, eller inte komplicerade fel ord. Men liksom göra hela den där raden av saker som man ska göra, bara för att det ska vara så, det blir alltså, för att någon har tyckt det någon gång. Så att det finns, men det är också, jag tror det beror på.
Är det erfarenhetsbaserat, tror du?
Att saker beror på?
Nej, men att man kanske har lättare att se en simplare väg framåt. För att man har mer erfarenhet av det än... Alltså det, så som jag gjorde saker och ting förr i alla fall, det var att jag skulle lösa ett visst problem. Och så satte jag igång med det. Och så, sen så när jag hade börjat så dök jag på att kom jag liksom in i ett nytt problem som jag var tvungen att lösa för att lösa det första problemet. Och så nästlar man in sig i det här köret utav att lösa ett problem för att lösa ett problem för att lösa ett problem. Alltså det blir lite never ending story över det hela.
Alltså jag tror, ska man säga generellt, inte för mig då, men typ för alla, så tror jag att det är så att man med åren, förhoppningsvis i alla fall, får liksom någon sorts insikt i att göra saker på ett enklare, snabbare sätt. Men sen är det lite så här, om man kanske skiter lite i såna här saker som dyker upp som blir populära, som här några år sedan när Jeffrey Way hade lärt sig någonting, och det har hänt i flera vågor, men just det här som jag tänker på var när repositories och hela det köret blev jättepopulärt. Alla skulle köra allting i repositories och det var något annat samtidigt.
Ja.
Och det blev liksom en grej. Och jag vet att jag följer ju i det själv lite då. För att jag tyckte att de sakerna de tog upp, eller han tog upp då, det var liksom vettiga. Och speciellt i ett projekt som jag jobbar med. Så var det liksom så här, man tänkte alldeles för långt fram. Och var att ja, men det här kommer ju vara bra någon gång senare. Men det gjorde ju saker 10 gånger mer avancerat och jobbigt att göra just där och då. Och troligtvis så behövdes aldrig repository-grejerna och det liksom överhuvudtaget. Så att sådana saker tror jag man generellt sett, så tror jag de flesta kanske blir lite så här, det är inte lönt nu, det kan man liksom i så fall sen och lite så. Jag hoppas. Men sen har jag sett också projekt där man har liksom, man tycker att man ska följa alla konstens regler. Och då gör man det. Vare sig man det behövs eller inte. Och då tycker jag liksom att det känns bara onödigt. Att man ska liksom överkomplicera någonting bara för att...
Ja, precis. Jag undrar om inte jag kan vara lite sån faktiskt. Om jag ska lägga handen på hjärtat så kan... Alltså jag kan nog vara lite sån att att följa vissa strukturer bara för att följa vissa strukturer. Och i många fall så tycker jag att det finns en väldigt bra poäng att göra det, för att man får saker och ting så pass enhetligt. Om du då bygger upp en applikation så har du alla delar i applikationen fungerar på samma vis. Repository pattern kanske är ett dåligt exempel i just den saken, men vad ska jag ta istället då? Säg single responsibility. En sak vi kan ta routing-systemet till exempel i Laravel controllers. Att du kör bara de funktionerna som du behöver ha. Det här är en modig grej nu, kan jag tilläggas också då. men du kör bara de 7 metoderna i dina controllers som är liksom de vedertagna rest metoderna. Det är ju create, read, update, destroy, store och så vidare. Edit. Ja, skitsamma. Och att man håller sig till dem, och om man då behöver ha en metod som inte liksom hör hemma, sig att du ska skapa en action då för någonting, så gör ny controller istället, för att du har troligtvis ett sätt som du kan arbeta på det och få in hela det här controller-tänket då för just den saken, istället för att man då ska lägga till 4 custom metoder i din controller. Så där kan jag nog på just den punkten kan jag nog vara lite skit med dig själv faktiskt. Men jag tror att det kan vara bra. Men det får ju inte heller liksom gå till överstyr. Det får inte vara som så att du ska ha single responsibility och följa det. Så att du liksom inte, det måste ju underlätta i ditt arbete och i andras arbete som kommer och ska koda efter dig, såklart. Och just solid-reglerna kan mycket väl se hur man nästan kan förstöra för att man lägger in så pass mycket komplexitet i det. Jag funderar på om du har mer erfarenhet, ja, ifall det liksom är att det, när man inte har jobbat lika länge med det så ser man inte när det är värt att faktiskt ta det steget och göra det på det viset, eller när man kan liksom säga att men här är det lite skitsamma, vi behöver inte skapa 13 olika klasser för detta, eller vi behöver inte göra de här 10 olika stegen bara för att få fram siffran 1 liksom.
Nej, men det är alltså det, jag tror det är en lite blandning av saker. Dels kommer det ju med erfarenhet, sen tror jag det är mycket vilka språk du kanske jobbar med, och sen lite vart man kommer ifrån, vilken, för jag tror. Och nu grov generaliserar jag här, men alla såna här dagens nya kodare som börjar liksom med JavaScript och det enda, och sen sitter de bara och kodar React i princip och kallar sig frontend ninjas eller vad de nu gör. och liksom mer eller mindre dissar och pissar på alla, liksom det som hela webben är byggt på, HTML och och även CSS och liksom vill inte ens lära sig utan bara sitter och skriver divar rakt upp och ner varenda app de gör.
Mm.
För att jag vill bry sig om semantiska taggar och vad har de för betydelse.
Mm.
Och liksom då lär man sig heller aldrig, de är liksom inte intresserade av att lära sig någonting bakom. Eller nej, kunna, precis. De vill bara få ut saker liksom.
Ja.
Och då,
det blir inget hantverk utav det.
Nej, och visst, de kanske gör jättesnygga grejer och jätteflashiga grejer. Men det är lite flash all over again. Alltså det blir lite det att man sitter och gör coola grejer i flash, men det är, ja du vet.
Ja, precis.
Och två ganska bra saker jag lyssnat på senaste tiden i just de här grejerna. Det är så här, i Fullstack Radio är de snackade med var det Aaron Gustafsson? Nu kanske jag sa helt fel. Jag måste bara snabbt kolla. Men i alla fall, de snackade just om för Aaron ville veta lite mer om semantisk HTML.
Ja, just det. Han frågade om det på Twitter för ett tag sedan. Så.
Ja, det var Aaron Gustafsson, ja.
Mm.
Och han är en jättevettig kille. Och det var, även om jag ändå kände att jag är riktigt duktig på HTML skulle jag säga. Och kan rätt mycket om det som är och har kommit sedan HTML5 och så. Så var det ändå intressant att höra han berätta massa grejer. Jag lärde mig några saker som jag faktiskt inte riktigt visste hur man skulle använda vissa taggar.
Mm.
Och så, hur man ska tänka. Och den andra podden jag lyssnade på ganska nyligen är i The Changelog, i deras podd.
Mm.
Så han snackade med de två som har skrivit The Pragmatic Programmers.
Mm.
Den boken. Så de kom ju ut med en ny utgåva av den snart. Och då snackar de om det och liksom kodning och vad de har gjort om. Och där pratar de just om det här med historik i kodning. Och hur vissa saker, om man inte förstår historien eller historia om någonting, så förstår man inte varför man har gjort på ett visst sätt i ett visst språk.
Ja, just det.
Från början.
Mm.
Som sen, när nya språk har kommit, så har de ju gjort så som det språket kanske. De har tagit efter det ett annat språk.
Mm.
Men varför man från början har gjort någonting är för att det har varit kanske direkt kopplat till hårdvaran. Ja, eller hårdvaran har gjort något eller svarat något. Så att det var väldigt intressant att lyssna på det. Sen kan jag verkligen rekommendera alla att lyssna på Changelogs. Det var episode... Det var från 11 juli. Riktigt bra avsnitt. Och riktigt intressant att lyssna och höra dem säga. Det, de pratar mycket om boken också, vad som är nytt i den nya och så vidare. Men de kommer in på rätt intressanta grejer.
Mm.
Just för att de har varit med ett tag.
Mm.
Så där menar jag att det kommer också lite att kan man lite historia, vet man lite såna här saker. Om man liksom lite kanske bryr sig om någonting. Lite som jag har tittat på den här... snacket med han som gjorde POP. Jag tror det delar väl släcken. Han snackar så här om 25, det är 25 years with PHP. Jag tror han har hållit det snacket några gånger nu i sommar.
Är det Rasmus du pratar om?
Ja, jag tror det.
Mm.
Den här gubben.
Mm.
Så han pratar om så här saker som är, folk har frågetecken om. Varför han gjorde vissa saker från början.
Mm.
Och då var det typ så här inconsistency med varje funktionsnamn eller vad det var.
Ja, precis. Needle haystack.
Ja, och det är så här, det är inte inkonsekvent.
Nej.
Det är väldigt konsekvent. För i alla array-funktioner så är det, om det nu var needle haystack, say, och alla string-funktioner är haystack needle.
Ja, precis.
Så det ser väldigt oorganiserat ut och helt bara flux att man valt någonting.
Mm.
Men det är väldigt så här, och det han säger där också, att anledningen till att det är så är för att det är olika människor som har gjort olika implementationer i språket.
Ja, precis.
Speciellt från början, så att om det var någon som skulle göra någon koppling till någonting, då var det de som gjorde det. Och samma sak där då, att det var ju kopplat till en viss grej, och då var man tvungen att, då gjorde man kanske så som det är gjort i det språket, eller du vet, man tog lite efter.
Mm.
Så att, väldigt kul, och så känner man till lite historia så får man en annan bild och så.
Mm.
Ja. Jag tror det påverkar hur man jobbar också och hur man gör saker lätt eller svårt eller hur man tänker när man själv gör saker.
Ja. det kanske är så. Väldigt intressant. Är det ett video eller ett audioklipp?
Om POP?
Ja, precis.
Det är en talk.
Ja.
Jag kan lägga den i show noten.
Ja, gör det.
Kan alla gå och titta. Den är riktigt bra. Mm. Jag tror jag sett ett annat talk han gjorde. Det var i tidigare i år.
24 years of PHP.
Ja, precis. Så det var lite liknande. Men det är ganska kul att höra han liksom prata om liksom hela den här, varför han gjorde POP från början.
Mm.
Och vissa så här saker som han erkände, att vissa saker han har gjort inte är så bra. Eller det var liksom med hans mindset på den tiden. Mm. Det var liksom att det här kommer överleva 6 månader till och sen kommer jag inte behöva det, för någon annan kommer göra något bättre. Han skapade ju POP för att stilla ett behov som han själv hade just då.
Mm.
Och han hoppades ju också på att någon annan skulle komma med något bättre, eller liksom att webben skulle... Men det kom ju aldrig något bättre. Han bara, then they created Cold Fusion. I mean, come on. Så det kom ju aldrig något bättre. Så det blev evigt hela tiden att han drev det längre och längre. Och sen, men har man det mindset att jag kommer att behöva det här, då kan man ju ibland slänga in någonting som...
Ja, precis.
Du vet, man tänker att det här försvinner ändå snart.
Ja.
Men det har ju levt kvar liksom. 25 år.
Oh, shit.
Vad är det bästa språket på webben? Så att jag lägger in det i show notes så kan alla se det.
Ja, väldigt intressant. Det måste jag se faktiskt.
Och jag lägger länkar till poddarna också så ni kan se dem i
show notes. Jag måste lyssna på det.
Show notesen hittar ni på podcast.artsense.se.
Jag måste lyssna på det här fullstack. Som sagt, jag såg att han skrev frågan på Twitter. Och letade efter någon som man kunde snacka med. Och det är ju väldigt intressant det här med semantisk HTML. Och vilka element ska man använda egentligen på... Och kan man använda 2 header-taggar på samma sida till exempel? Eller 2 aside? Mm. Eller ska man liksom hålla sig till en? Och vad är själva målet? Eller hur borde man organisera det?
Det var precis det där Adam tog upp först av allt.
Ja.
Om headers.
Ja, precis. Han skrev den. Jag tror han till och med frågade det i sin Twitter-fråga.
Ja, okej. Okay. Mm. Det var ganska kul. Aaron går igenom det ganska.
Mm.
Så där får du ditt svar.
Mm. Spännande.
Mm. och lite sådana små goda. Alltså det är mycket så här. Eller avsnittet handlar inte mycket om det. HTML allmänt är lite så här. Alltså det är mycket med sektioner och headings. Vart ska man ha varit? Men det finns lite andra... element också som kan vara schysst att tänka på tillgänglighetsmässigt, vad man ska tänka på, taggar man kan eller behöver lägga in.
Mm.
Många som inte bryr sig.
Ja.
Vilket är ganska roligt, så att folk bryr sig om 1,5-2% av användare i världen som använder Internet Explorer, vilka förmodligen aldrig är inne på din webbsida överhuvudtaget, men du spenderar 400 timmar på att få din sajt att se bra ut i någon gammal ISX.
Ja, precis.
Men du bryr dig inte om de 10-15-20% som har någon sorts fast eller tillfällig liksom nedsatthet av något, av någon grej. Och det var ganska roligt. Jag vet inte om det var i den podden eller någon annan podd. De tog upp ett sånt exempel. Om det här med att exempelvis använda mobilen.
Mm.
Så om man tänker att var man ska placera menyn och sånt.
Ja, just det.
Och knappar så att man ska nå.
Det måste också vara full stack radio. För jag har sett den frågan på Twitter också.
Ja, det kan vara samma avsnitt. Och då är det så här, man ska tänka tillgängligt.
Mm.
Och då tänker man så här, ja men okej. Hur många människor i världen har bara en arm, exempelvis?
Mm.
Ja, men det är inte så många procent. Vi kanske ligger på under 5% liksom.
Mm.
Av världsbefolkningen som använder en arm. Men så kan vi kolla hur många människor har brutit sin arm och behöver använda telefon tillfälligt med en hand liksom.
Mm.
Ja, då ökar vi helt plötsligt kanske med 10%.
Mm.
Och sen kan man titta på hur många mammor eller pappor går runt och bär sitt nyfödda barn i famnen och använder mobilen med en hand.
Mm.
Ja, men då ökar vi med 10% till. Och helt plötsligt är vi uppe i 25%.
Mm.
Så att det går inte alltid bara att tänka, ja men vadå? Du är inte blind. Varför behöver du tillgänglig? Alltså, eller något sånt där.
Mm.
Alltså det, är ju, det finns ju, du kan ha nedsatt syn eller du kan ha tillfälligt nedsatt syn eller det kan vara vad som helst. Det finns så många nyanser av de här tillgänglighetsgrejerna som kan vi inte säga. Jag hade inte heller tänkt i dem just med det här med en hands användning.
Nej,
det
precis. Aldrig
slagit mig, men det var ett ganska intressant exempel att ta upp liksom att shit, det är ganska många som har brutit armen och inte kan använda liksom en hand eller mammor eller pappor, föräldrar som bär sina barn eller någonting som, det är ganska...
En sak som jag har tänkt på det är att man alltid lägger med hamburgermeny längst upp.
Ja, men vet du vad? Jag har slutat med det flera år sedan och jag försökte införa det här på NetRelations på alla mobilsajter. Att vi skulle göra det. Och jag tror till och med jag tjatade rätt mycket om det på Twitter ett tag, några år sedan. Och jag hade en kund jag hade hand om som jag gjorde en WordPress-sajt för. Och så la jag menyn i mobilversionen för dem bara längst ner.
Mm.
Och så var de lite så här, ah, men ska inte menyn sitta där uppe? Jag bara, nej, men... Och så förklarar liksom, nej, men det är ju bättre om du har den där nere. För då når du den med tummen och du vet, stora mobiler eller någonting. Så når du den direkt och så var de så här, nej. Alltså det känns ju lite udda. Men så sa jag liksom, ja men testa det några dagar. Alltså, om ni inte tycker om det, när ni, testa det och så känn hur det känns. Och så kom, vill ni inte ha den där så flyttar vi upp den. Så återkom de en dag eller två sen och bara, du, vi behåller menyn där nere.
Mm.
Det var jättebra.
Ja, för det, men det är ju väldigt konstigt.
Mm. Det är det. Och i samma veva där så började jättemånga mobilappar, typ jag tror Instagram började flytta sin meny uppifrån ner. Och det var flera andra som började flytta sina grejer ner istället. Det här, vad kan det vara, här var 4 år sedan eller någonting. Men det är fortfarande jättemånga som har kvar den där uppe och det är jättekonstigt. För det är väldigt och det är inte ens en sån här igenkänningsgrej tycker jag. Kan man säga, för du har ju de här på mobilen, har du de vanliga bakåt och hemknappen är ju där nere.
Mm.
Så du borde ha menyn där nere så kommer du alltid åt den.
Men jag tror att det är väldigt mycket kopplat till att man alltid har loggan längst upp och man, att man vill lägga menyn i, eftersom menyn ofta är i, alltså den relaterar på något sätt till loggan. Det är där du ser den. Så när man letar efter loggan så tittar man. Eller när man letar efter menyn så tittar man efter loggan.
Mm. Mm. Kan vara.
Plus att du blir av med mycket... Du tappar rätt mycket skärmyta då ifall du ska både ha en logga längst upp och sen så ska du ha en ny bar längst ner där du lägger menyn.
Mm. Samtidigt som de flesta grejer idag är ju så att när du scrollar så försvinner menyn ändå. Och sen när du scrollar ner igen så kommer den fram.
Ja,
så då kan du lika ha det där nere. Så. Jag vet inte. Jag tycker alla ska flytta sina menyer längst ner.
Det mycket, ja, det tycker jag också.
Mycket bättre.
Men det är, jag håller verkligen med. Men det hade varit... Ja, skulle jag vilja ha en bra lösning som gör att man inte tappar. Men det kanske... Ja, det kanske funkar. Jag
tycker att ha loggan där nere. Alltså jag menar, det är inte...
Ah.
Nej, det vill jag inte.
Nej. Den ska vara längst upp, Mikko. Alltså jag tänker att man vill att den ska ha någon slags samhörighet med desktop-versionen, men det kanske man inte behöver igen.
Nej, men det är också så här, det är, varför ska det ha det egentligen?
Nej.
Det är jättekonstigt.
Igenkänning.
Och det är jättesvårt att nå. Alltså jag har ju ändå... Ja, jag når ju knappt mina menyer där uppe. Nej, jag tycker... Jag sitter och kollar på en sajt här nu. Och hade de flyttat hela baren ner med meny och logga och det där nere så... Nej, jag hade kollat på logga lika mycket.
Ja,
nästan mer.
Det är nog så.
För att du tittar... du tittar ju oftare ner på mobilen än vad du tittar upp, eftersom du har just knapparna och allting där nere. Ja. Tänker jag.
Så. Jag tror det är ett fall för Steve Shoger faktiskt. Jag måste nog skriva till honom och fråga.
Nu när han är igång.
Ja. Vad säger du egentligen om det här, Steve?
Mm. Och så säger han emot dig och så faller han.
Ja, vad går åt helvete.
Då unfollowar jag för han på Twitter.
Mm. Här, vad säger du? Jag tror det, har du något mer eller ska vi börja runda av och nämna våra show, var vi kan hittas?
Nej, jag har nog inte så konstigt. Jag kan bara rekommendera en lite sån här sajt jag hittade ett tag sedan. Jag ville få ihop lite JSON, bara dummy JSON till en grej. Så det finns en sajt som heter jason-generator.com där man kan skapa dummy JSON, som det heter. Och man använder typ som det här dummy POP när man skapar.
Faker,
ja. Precis. Mm. Lite likadant.
Mm.
Samma saker som man kan fylla i. Så du fyller i liksom kanske ett du har ditt objekt och så har du kanske ett kontakt och så lägger du kolon och så kan du skriva typ first name, surname och så får du random namn.
Mm.
Och du kan göra integers mellan variabler och dates och allt möjligt.
Ja, just det.
Jättesmidigt.
Cool,
så kan du få cool. Lite så här färg. Så det var superbra.
Det är ju skitsmidigt när man bygger frontend-grejer om man inte ännu har hunnit göra klart sin backend.
Mm, för man orkar kanske inte, antingen så skriver man första objektet och så kopierar man det liksom 50 gånger.
Ja, precis.
All data är samma, men här kan du liksom göra, du gör samma en blob och så får du random 50 data istället.
Okej, okay, du kan inte göra API-rop mot den eller?
Det vet jag inte.
Nej.
Tror inte det, utan du får liksom din färdiga sak.
Mm. All right.
Men jag tror de har en, jag har inte signat upp, men de har en sign up och sign in, så jag antar att man kan spara sina JSONs kanske.
Mm.
Möjligen då. Mm.
Ja, just. Ska jag kolla in. Mycket göttigt här ikväll, känner jag. Många bra tips.
Jag lägger in den i show notesen också.
Mm.
Yes.
Sweet.
Bra.
All right. Då så. Då säger vi tack för oss.
Tack och godnatt och trevlig helg.
Ja.
Eller vecka.
Ja.
Hej då.
Hej då.